Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkomna till Vinpratarna avsnitt 103.
103.
Det känns jättekonstigt att köra intro. Det är alltid du som kör intro. Jag tänkte man får chocka.
Exakt, chock.
Välkomna, chocken. Välkomna.
Poddchocken. Hur mås
det? Det mås väldigt bra. Själv?
Jo, det mås bra. Det är höst.
Mm. Höstrugg.
Ja.
Och mycket jobb.
Ja, ungefär så är det faktiskt. Mm. Som det brukar vara den här perioden på året. Men... ja, ändå ganska mycket, mycket trevligt i görningen tycker jag.
Mm.
Var på...
Du har ju varit och rest.
Jag har varit och rest igen.
Globetrotter.
Ja, himla härligt. Det var, senast var vi, jag och några till, i Champagne. Hälsade på hos Louis Röderer.
Oh.
Det var fan i mig...
10 poäng.
Ja, det var
jag såg poäng. Instagram ja, från alla ja. Som bara... okej, vi fattar. Ni är hos Louis Röderer. Ja. Jag vill också vara med.
Och det var himla trevligt. Dels att vi fick, det är alltid kul att komma ut i vingården tycker jag. Och det fick vi göra även där. Men också sen när vi skulle käka lite lunch. Och det inleds med en... Kristall Rosé från 96. Då vet man vart det barkar.
Exakt, om, det om man börjar där.
Ja,
det är en av de första... bästa champagne jag har druckit faktiskt.
Ja, den är fantastisk. Sen första vinet på lunch var... Ja, den var ju verkligen...
Man
den var
kan
ju...
knappt se om det är liksom en rosé eller inte.
Nej, exakt. Det kändes mer som en lagrad, som en vällagrad vanlig. Så att säga. Den var fantastisk. Första vinet sen på lunchen var en vanlig kristall från 78.
Ja, en vanlig kristall. Det får man aldrig säga.
Nej, ska... Men en vit. Rosé, en vit. Ja, det var fantastiskt. Mm. Det var väldigt kul.
Men jag hörde att ni fick lära er väldigt mycket också. Att det var liksom lite mer så här jordmånfokus.
Ja, exakt. Det är så kul när man kommer ut i vingården och ser faktiskt på plats. Det kan ju bara skilja liksom på några meter. Så här, men här är det jättemycket kalk och här är det mer sand och lite lera. Så därför väljer vi att... Ja, det är fantastiskt tycker jag. Mm. Sen fick vi också bara gå runt i källaren och testa så där vinerna innan
från, andra
gästningen. Från fat.
Ja, från fat.
Och det var också väldigt intressant att se skillnaderna på... Eller vilken enorm skillnad det är.
Mm.
Så det här har vi jäst på ståltank. Det här är samma druva fast jäst på fat.
Och de olika byarna för sig.
Ja, fantastiskt.
Jag tycker det är väldigt kul. Jag har inte gjort det så många gånger. Men jag har gjort det hos Röder bland annat. Och Bollinger provar Vänklar.
Ja.
Det är så himla tufft alltså.
Det är jätte-
men det är häftigt. Väldigt coolt att se liksom de olika liksom byggstenarna.
Ja.
Och varför det blir bättre att blanda. I,
liksom. Ja, om man inser vilket jobb de gör. Som i det här fallet så har de 410 ingredienser kan man säga. Ja. Att utgå från när de ska göra.
Ja, det är så jäkla häftigt alltså.
Och hålla koll på det och förstå. För det vissa viner, eller vissa av de här verkligen så smakar ju... Man förstår ju vart det barkar, men några är så fräna och unga. Och så man liksom, det är svårt för en själv att ens greppa vad som kommer hända om 5 år med det.
Och vissa lägen är ju lättare att prova också. Som Vänklar, som Bersinet till exempel. Som en sån här god pinot som är bosigare. Och sen så får man kramant så börjar det jäkla käftsmälla. Ja. Det är väldigt kul.
Ja, mycket, det var jätteroligt. Mm. Väldigt lärigt.
Det har varit mycket champagne nu i dagarna alltså, faktiskt.
Ja.
Det var ju champagne igår också. Det var jättebra... provning på Franska handelskammaren.
Ja, men just det. Precis.
Alltså, wow.
Du var där, eller?
Ja, det var där. Villemar var på plats. Celos var på plats. Ja. Plats och Le Grand Cejas. Chateauneuf-Taillé. Alltså, det var så himla goda viner.
Kul.
Nu är det, desto närmare jul, desto mer bubbel måste vi dricka.
Exakt.
Och då kan vi gå tillbaka och lyssna på en av våra första liksom, champagneavsnitt.
Om ja, man har sett det. Med Anders Landström.
Vi har två. Det var väl dubbelavsnitt till och
med. Det var dubbelavsnitt, ja. Precis. Mm. Det var det.
För vi ska inte prata om champagne idag.
Nej, det ska vi inte göra. Vad ska vi prata om idag?
Idag ska vi prata om druvsorten Barbera.
Ja, Precis. Vi återkommer till Piemonte helt enkelt. För jag har ju varit där förut och pratat om Nebbiolo.
Och nosat lite. Mm.
Eller om vi pratade om Piemonte, jag kommer faktiskt inte ens ihåg. Vi har i alla fall varit och nosat i
och jag sommar. Tror vi har provat Barbera också.
Ja, vi har provat Barbera, men inte gjort ett avsnitt om Barbera.
Nej, det har vi inte gjort.
Däremot har vi gjort ett avsnitt om Piemonte. Vet
Det var din idé, det var väldigt bra idé.
Nej, men det är ju kul. Alltså, jag har en ganska kluven relation till Barbera.
Mm.
Därför tyckte jag det här var ganska kul. Så därför att jag tycker att Barbera kan vara både helt fantastiskt och ganska tråkigt, tycker jag. Beroende på lite av stilen. Jag tycker att ju stramare och så lite kryddigare, desto bättre i min värld.
Mm.
Men ibland kan det bli lite för liksom lite syltdriven och så mörkbärig. Och då är inte jag lika stort fan.
Så är du mer en Barbera-pojke eller en Dolcetto-pojke?
Jag tror att jag är nog mer en Dolcetto-pojke ändå.
Ja, jag är också en Dolcetto-flicka. Ja. Men alltså, det är lite kul. De brukar ju liksom... Barbera har ju högre eller bättre rykte än Dolcetto generellt. Ja. Och jag tycker framförallt mellan ens sommelierkollegor så föredrar nästan alla Barbera framför Dolcetto.
Ja.
Men det ska bli kul att prova, för vi har ju 5 viner och det är liksom, alla är ganska olika stil. Både några är lite mer moderna och några är lite mer traditionella.
Mm, precis.
Men om vi ska pinpointa lite vad Barbera är liksom
för... Vad det handlar om,
druvsort. Ganska gammal druvsort.
Ganska gammal druvsort. Jag hade något årtal att man tror att den går så långt tillbaka som 600-talet.
600,
alltså 600. 600, ja. Vilket gör att den i sådana fall är ungefär 1000 år äldre än Cabernet Sauvignon. Men också när man... Sen från 1200-talet... har man sett den lite mer, kan man säga. Och då framförallt i Monferrato.
Ja, men precis. Och i liksom centrum av i Piemonte.
Ja.
Men det pågår så himla mycket forskning kring druvsorter och ursprung och DNA. Men man tror ju att det är verkligen ursprunget för Barbera kommer från Piemonte.
Ja.
Sen så är det ju en väldigt tacksam, ganska... Men tacksam druvsort. Det är motsatsen till Pinot Noir.
Man ska generalisera. Mm.
Den ger stora skörduttag. Man behöver inte liksom... Den är inte så känslig.
Nej, exakt. Den är ganska stryktålig och lätt snäll. Och klarar av olika typer av förhållanden och sånt där.
Och jordmåner och inte så känslig. Men också om man ser lite på vad det är för andra druvsorter som odlas i regionen, så är det ju framförallt Nebbiolo som är liksom kungen.
Mm.
Och Barbera mognar före Nebbiolo.
Mm.
Så det var alltid en druvsort som man plockade först.
Ja.
Och liksom struntade lite, eller inte.
Ja, men den har alltid
om man generaliserar, men att den liksom, man fick så höga skörduttag och man brydde sig om liksom Nebbiolo, vingårdarna och Barbera var mer liksom husvin som kanske...
Det var bordsvin, enklare viner, drickas unga.
Ibland säljer bulk.
Mm.
Sällan man la dem på liksom ekfat överhuvudtaget, utan det skulle bara liksom lagras ut.
Exakt, dricka snabbt. Och till viss del så lever den traditionen kvar, kan man säga. Det är ofta så tycker jag, eller det tycker väl nästan alla, att alltså Barbera ska ju drickas ungt generellt. Mm. Det är sällan som de vinner så mycket på att ligga mer än 5-6 år. Men det börjar ju såklart förändras i med mindre och mindre skörduttag och att man också...
Ja, folk börjar bry sig om vingårdarna och också titta var växer Barbera. Ofta var det på de lite sämre vingårdarna. Men att man nu planterar Barbera också på liksom lite bättre vingårdar och gör även vingårdsbetecknade Barbera och plockar dem liksom när druvorna verkligen är mogna och använder sig lite mer av ekfat och en bättre lagring liksom.
Ja, exakt.
Generellt.
Sen har vi satt olika siffror här om det är Italiens näst mest odlade druva eller om det är den tredje mest. Det har varit lite olika.
Men
Piemontes
mest odlade?
Ja, det är lätt. Den står för 50% av odlingsarealen i Piemonte, så det är överlägset. Men sen har jag läst att den är som två efter Sangiovese. Men sen, det är lite
var någon som Montepulciano också som nummer två.
Precis.
Men vi säger att det är andra.
Den är väldigt lätt. Högt upp i alla fall. Ja. Det är en av de mest
odlade.
Topp tre. Och såklart, men det som jag tycker är lite lustigt är ju så att, Piemonte är ju hemmaort, eller födelseorten, man ska kalla det för. Och den görs ju, absolut. Det finns Sicilien, Sardinien, USA, Australien, Sydamerika.
Och Uruguay.
Uruguay,
ja. Lite spännande.
Men det är ju inga av de länderna som gör storslagna, druvrena Barbera som man har hört talas om.
Nej.
Det finns ju säkert, men det är inte... Däremot så att det förekommer blends och sådär, men det är inte jätteofta man ser en Och systemet finns väl ingen ren barberare från något?
Nej. Och det gör säkert, det bara att det kommer inte hit. Nej. Och när man pratar om barbera så är det ju Italien.
Jag vet, men jag tänker eftersom det också är en ganska, ganska förlåtande, ganska lättjobbad druva, så känns det som att det borde kanske finnas ännu mer av den.
Precis. Men, så om någon som lyssnar har provat en barbera som inte kommer från Italien, som ja, är ren, så skriv gärna på Instagram eller Twitter och bara tipsa, för det har varit väldigt kul att prova.
Mm. De orterna då, vi pratade redan om Monferrato som kanske är den orten där barberaren föddes, eller vad man kan kalla det för. Och, men även Asti och Alba är ju stora.
Precis, så Asti är där man också gör de här liksom mousserande, Moscato d'Asti.
Exakt.
Om man ska liksom generalisera lite, alltså det är två väldigt stora områden där man får göra, där man gör eller odlar barbera.
Mm.
Men Asti generellt kanske är lite lättare i stilen.
Mm.
Generellt. Mm. Men det är också här.
Det kan vara
dumt men, att ja, säga. Det, för det handlar ju mer om vad det är som. Vi har till exempel ett vin, en barberad Asti från Spinetta, som är en av de lite mer moderna producenterna.
Exakt.
Men sen så kanske vi har en Asti från en mer traditionell producent, och då kommer den ju fortfarande vara lite lättare i stilen beroende på lagring.
Ja.
Så.
Ja, det är inte de här jättetydliga regionsskillnaderna, utan det handlar mer om producent.
Ja, men som är allting annat.
Jo.
Ska vi börja prova lite?
Ja, men ska vi säga några saker till också kanske. Jag tycker att det är jo, men en trend, det nämnde vi lite grann, men en trend är just att man går mot så här hårdare skördekontroll och jobbar med att få fram större koncentration och djup i de här vinerna.
Lägre alltså, om man tidigare bara ville få upp volym och lite mer bulk.
Mm.
Så idag så tar man ut lägre skörduttag, får för hög koncentration. Det man kan, om man ska smakprofilera barbera, så har den ju, den har mycket färg.
Mm.
Hög syra som nästan alla italienska druvsorter har.
Mm.
Men till skillnad från Nebbiolo som har väldigt mycket strävhet, så är barbera ganska mjuk
i tanninstrukturen. Exakt.
Men det som är också ganska intressant, tidigare har man ju liksom använt liksom, om man har gäster på ståltank eller om man har gäster på gamla stora fat, då har de varit ganska mjuka och lätta i stilen. Men idag om man börjar använda mer barriker och lite mindre ekfat, då kan de ju få lite mer struktur också.
Exakt.
Så syran kanske känns lite mjukare än vad den gjorde förr i tiden.
Mm.
Medan tanninstrukturen kanske har gått upp lite grann.
Ja.
Som också gör, vi pratade om det lite snabbt innan, att barbera ska man dricka ungt. Men man kan ju faktiskt, de lite liksom mer premium barbera vinerna kan man ju lagra i liksom 5-10 år.
Och jo, men det kan man göra.
Mer intressanta.
Ja, ja. Så trenden går ju ditåt, i alla fall inom premiumsegmentet.
Mm.
Jag tycker också, innan vi börjar prova de härliga grejerna, så kan vi också nämna den metanolskandalen anno 1985.
Nu ska vi ju inte vara rädda för att
dricka barbera. Nej, det här barbera. Var länge sedan. Det är lite kuriosa. Men det är ändå intressant, för det Barberas rykte blev ju ganska skamfilat efter den här skandalen, och det har tagit tid för Barbera att återhämta sig. Men det var, grejen var nämligen att 1985-1986 så upptäckte man att det fanns det var metanol helt enkelt i barberaviner. Så att 23 människor dog. Ungefär 50 pers blev blinda och ytterligare många hamnade på sjukhus.
Det är lite som den österrikiska glykolskandalen. Ja, det är lite same vibe. Jag tror ingen dog där väl?
Nej, jag tror inte det. Men här var det verkligen. Det var en jättegrej. Ja. Och huvudmännen sägs ha varit dels en man som heter Giovanni Chiravegna. Och han hade också en son. Och de här två hade en vinhandel. Som sägs liksom vara, det var liksom kärnan i den här skandalen. Men uppemot 60 producenter och handlare var inblandade. Och det handlade helt enkelt om att man ville, som jag förstått det, så hade det någonting med något skattemässigt att göra. Att man ville höja alkoholen i vinet för att då öka också värdet och priset.
Alltså det är så jäkla korkat.
Plus också någon sorts att det är mer alkohol, mer smak. Så man ville på något sätt höja kvaliteten. Men man hällde i så jäkla mycket metanol så att folk faktiskt dog.
Alltså man blir trött. Det är ju så jäkla sorgligt att.
Och det skadar
men att det ska barberas. Vara så också, det handlar ju ingenting sjukt. Om kvalitet. Alkohol är inte i relation till kvalitet.
Nej, men det här var det verkligen så här bulkvinsbarbera som det handlade om. Men det är ju fortfarande idiotiskt. Men, och det slutade ju med såklart att exporten gick ju ner något enormt. Alltså från typ 18 miljoner flaskor till 11 miljoner bara på en gång. Och det också att dåvarande jordbruksministern införde en lag om att alla italienska viner som ska exporteras måste ha ett speciellt myndighetscertifikat. Så att det började liksom kanske rensas upp också i italienska export eller vinexport marknaden, vilket ju väl får en bra grej, men det är ju fruktansvärt sjukt alltihopa.
Det är jätteobehagligt.
Slutar också med att 12 personer dömdes till fängelse för dråp eller mord och sånt där, men inte bara ett 18-tal åtalades, men ja, knasigt, knasigt. Sånt vill vi inte veta av.
Lite kurios i alla fall, lite tråkig barberahistoria.
Ja, men också intressant, för det är ändå så pass nyss, det är ju bara 30 år sedan, det är galet.
Visst. Låt oss, nu, vi har ju 5 glas framför oss och vi konstaterar ju innan att det är väldigt olika färger.
Ja.
Det är ungefär samma årgångar, det är ganska, det äldsta är 13 och det yngsta är 15. Men om man bara liksom tittar på dem så kan man konstatera att alla är verkligen körsbärsröda.
Ja.
Förutom kanske det sista vinet som går, eller första och sista vinet som är lite mer lila.
Precis. Ska vi tar dem i den ordning som de står bara rakt av. Det är ingen konstigheter. Då är det första vinet som vi har är, det är just den som du nämnde, La Spinetta. Den heter Cadipian Barbera d'Asti.
En klassiker i
Sverige. En riktig klassiker. Ja, visst. Nummer 95064. 95064 och 169 kronor.
Och för er som är dåliga på namn så är det ju det här vinet med noshörningen.
Exakt. Noshörningsvinet. Med den blå etiketten. Ja, fyrkantiga. Men det är, och det här är ju sagt, den är ju en ganska modern producent. Mm. De jobbar helt utan bekämpningsmedel och till 75% biodynamiskt tydligen.
75. Ja. Men detta är ju Barbaresco-producent.
Ja.
Men gör också en väldigt god, på tal om Asti, för detta är en Barbera d'Asti, men de gör ju en väldigt god Moscato.
Ja, det gör
de. Som är superfin, jag som gillar mina söta viner.
Och det här är ofiltrerat och oklarnat. De har kört naturlig klarning på, i 6 månader på stål.
Det är så härligt med, alltså jag är ju väldigt förtjust i röda italienska viner, alltså generellt, men när man känner ursprunget, för det stinker Italien.
Ja, det är enormt.
Det är så mycket körsbärskärnor och lite av de här, men lite russin.
Att den ganska har, mycket russin.
Alltså det här torkade, liksom, torkade bären.
Oerhört mycket körsbär.
Alltså det är nästan fånigt, det känns som så här karikatyr.
Ja. Också
får lite av den här,
får vissa kryddighet, någon sorts lätt nymald svartpeppar i toppen som jag gillar.
Och jag får verkligen det här lite volatila som man får i Nebbiolo och lite här liksom björnklister, nagellack. Jag gillar ju det.
Jag älskar det.
Ja, men vissa tycker det är jätteobehagligt att det sticker alldeles
för mycket. Ja, men jag vet. Det kan jag förstå, men jag tycker det är helt magiskt.
Låt oss prova.
Ja.
Som sagt, väldigt lent.
Väldigt lent.
Och
bra syra.
Ja, men bra. Den är up there. Alltså.
Ja, verkligen.
Väldigt, väldigt krispig.
Som den ska vara.
Mm.
Men det här tycker jag är ju, för det här finns ju, det här är ju Barbera i min stil, kan man säga. För att den inte blir för fläbbig. Ja, men alltså att den blir för syltmarmeladig. Okay. Utan att den har mer, den är ganska stram. Har någon sorts kryddighet. Ganska, man känner av ganska mycket fat, tycker jag. Men någon sorts den lite stram strukturen. Vilket jag tycker är väldigt gott. Som det är ju såklart, herregud, det är ju, det är både körsbär och nästan lite björnbär.
Jag skulle säga att jag föredrar den på näsan än på smaken. För mig, den dör ganska fort i finishen. Jag tycker inte den bjuder, det har inte så mycket umf i mid palate.
Nej.
Men det är ju Barbera, det är ju, jag vet inte. Det är sällan man får den upplevelsen av Barbera.
Mm.
För mig är det, jag vill lika lite svalt, god ragu.
Ja, precis. Det här är 2013. Det känns nästan som att den här faktiskt skulle må bra av en timme karaff.
Mm.
Den har inte riktigt öppnat upp sig på något konstigt sätt.
Ska vi gå vidare? Vi har 2. Detta är ju också en Asti då.
Mm.
Och från samma årgång.
Precis.
Vilket är lite roligt.
Och det här är en kul producent. Det här är ju då, det här vinet heter Moniello. Och det är från en producent som heter Braida. Braida di Giacomo Bologna. Och den här Giacomo Bologna var ju den personen som också gick i bräschen, kan man säga.
Ja.
För att liksom skapa Barberas rykte ut i världen.
Ja, men också så här tvärtom. Tar liksom den här bulkdruvsorten och planterar det på de bästa vingårdarna.
Ja.
Och bara, vi skiter i Nebbiolo och vi tar Barbera istället.
Mm.
Så man får väl säga att detta är en väldigt modern producent. De gör även god Brachetto, men de gör även röda viner på mer internationella druvsorter. De blandar liksom Pinot, Barbera, Dolcetto, Camp. typ. Ja. Alltså lite flummigare grejer.
Precis.
Men
de gjorde ett vin som hette Bricco del Uccellone. Och det var tydligen det första som internationellt
bra rep, liksom.
Ja, det första som gick. Och givetvis var ju nyckeln då lågt skördeuttag och lagring från franska barriker. Mm.
Vad ligger den här på i peng? Den ligger på 120, va?
Vad sa vi? 129 kronor, ja. Och det finns BS 11040 11040. Och sen 2013 sagt. Lite ljusare i färgen den här ju.
Ja, mycket blekare. Går nästan lite mer om Pinot färger.
Och inte lika mycket av det här. Det är inte alls lika tydlig körsbärs.
Nej, inte alls lika expressiv heller. Här får jag med lite sötare röd frukt. Nästan lite sån här liten vaniljtusch.
Mm.
Det känns liksom lite snällare.
Betydligt snällare, lite saftigare, lite mer borsoläig på något sätt. Trevlig doft ändå. Den är ganska elegant, snygg. Den här är ändå väl komponerad.
Och precis som första, den har inga märkbara tanniner. Väldigt mjukt. Men syran är ju verkligen superhög. Mm. Så gillar man krispiga röda viner som inte har så mycket strävhet är ju egentligen Barbera den perfekta druvsorten.
Ja, och framförallt det här, det här är mycket mer än spinettan. Ja. Så det här
är så rödfruktig, enkel,
easygoing. Det här är 14 grader, helt perfekt ju.
Mm. Kul. Det var länge sedan jag provade Bride också, som är deras nickname, Bolognas nickname. Men också väldigt så här moderna etiketter, clean liksom.
Ja, den känns ju ganska modern.
Mm.
Moniello, eller Moneio. Moniello. Oklart.
Moniello.
Moniello.
Moniello. Man uttalar väl Ellen?
Ja,
det är inte som i Spanien, det är bara J.
Nej, man uttalar. Nej. Och 13% på den, ja. Mm. Det här var gott. Det här tyckte jag jättemycket om. Ja. Mm.
Det är bra.
Det här var grymt.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Men det är lite roligt, för nu har vi provat de mer moderna först. Och sen kommer vi prova tre lite mer traditionella producenter.
Exakt. Nämligen nästa här, en Barbera d'Alba då.
Mm.
Från Bruno Giacosa.
En av mina favoriter alltså.
Ja, det är en av dina favoriter.
Super traditionell. Och deras viner är alltid, alltså, om vi pratar lite om deras Nebbiolo-viner.
Mm.
Är så super eleganta. Det är de, liksom, de kan lagras väldigt, väldigt länge.
Ja.
Och är alltid liksom... Det är speciella viner. När man får prova dem så blir man överlycklig. Men de gör ju under två olika labels. Så detta är då Bruno Giacosa, som är deras Negoz. Det vill säga att de köper frukt, men ja, tillverkar det i deras källare. Så Brunjacosan är alltid lite billigare. Och sen så har de deras Faletto som är deras egna,
just det.
Mm. egna vingårdar. Mm. Så det ska man vara ganska noga med när man kollar om man ser dem på vinlistor och sådär. Om det är Faletto eller om det är Brunjacosa. Och som ett litet tips, om man gillar vita viner från Piemonte, så gör Giacosa en väldigt bra Arneis.
Ah.
Som är superfin.
Trevligt.
Jättegod.
Det här är ju, alltså jag älskar ju den här typen av etiketter. Ja. Det här är
supertraditionell.
Ja, ni får kolla nu
på akasten som ligger uppe.
Det lilla slottet, en sån här etikett, lite så här silig text. Det är guld och det är... Jag är svag för det här. Mm. Det är så här, det är klassiskt, traditionellt, romantiskt. Vi hade ett nummer på den här också. Nummer 71219. 71219. Och den kostar också 219 kronor.
Smidigt.
Mm, mycket bra. Mycket bra.
Här får man ju lite samma toner som den första. Den är, har ju mer liksom de volatila. Lite mer lacknafta.
Mm.
Lite mer körsbärkärnor.
Den här också, den har... Bruno Giacosa har 14% alkohol. Det hade jag också den första spinettan.
Också lite mörkare färgen, lite mer mot det här liksom, lite blåa, unga.
Mm.
Jag gillar verkligen näsan.
Jättehärlig näsan. Mm. Men väldigt,
känns balanserad.
Mm.
Det är ingenting som sticker.
Nej. Underbar volatilitet.
Mm. Här får jag, som jag inte fick på de två första, när vi pratar om mittpaletten, att här får det liksom ett tryck.
Verkligen.
Och att det är liksom längden. Väldigt silkig.
Mm.
Man känner ju att syran är hög, men syran är ju väldigt rund. Den är inte, alltså de två första var kanske lite mer hårda i syran, men den här känns lite mer balanserad.
Ja, och att den har att den verkligen har längden. Jag håller med att spinetten dog ut rätt fort. Jag gillade den smaken innan den försvann, men den här lever ju länge.
Mm. Jättegod.
Fantastiskt bra. Otroligt bra.
Och sen de Falett, de gör ju också en Barbera från egna vingårdar. Som ligger, jag tror den ligger typ 50 spänn dyrare eller sånt där.
Mm.
Som är nästan, ja, den är väl två nivåer till.
Mm.
Om man vill köpa en lyxigare Barbera. Det är ju fortfarande en lyxig Barbera, den ligger liksom runt 220 spänn. För en Barbera, det är ganska mycket pengar.
Ja, det är det ju.
Men fortfarande, det är en av de bästa på marknaden.
Ja, för den är ju också...
med en annan producent som vi inte har idag. Men som jag tror vi har provat ett annat avsnitt. Roberto Verzio. Jag minns inte om det var, det var kanske Langen vi provade. Ja. Det var nog i Piemonte avsnittet. Okay. En av de mest framgångsrika inom den biodynamiska
avsnittningen
i Piemonte. Som man också, om man kan få tag på deras Barbera. De gör en vingårdsbetecknad Barbera som de bara gör på Magnum.
Oh, vad bra.
Och det är liksom superdyrt, men en häftig upplevelse.
Det här var ju skitgott verkligen. Mm.
Det får man passa på att beställa lite, för det kommer bara små duttar.
Ja. Vem är det som tar in den här? Har du koll på det?
Quaffable Wines.
Quaffable Wines. Mm. Mm. Det är riktigt bra.
Mm.
Riktigt bra. Precis. Men det här har ju... Det har strukturen, djupet och absolut, det är ju massa frukt och bär och sådär. Men också, det har det här andra som är någon sorts punch liksom. Någon sorts... Mm. Ja.
Jättefin.
Jävligt bra struktur. Grymt gott.
Gott.
Ja. Ska vi testa nu också... Frågan vi ska vända på de här. Lite sådär.
Ja, det gör vi.
Så ska vi prova en till Barbera d'Alba. Men nu då från klassiska Verduno-producenten GB Brulotta. Precis.
Detta är ju så traditionellt som det blir.
Ja, verkligen. Det är det ju. Och det här är en 2015...
Och detta är privatimport, om
privat man vill import,
få tag på detta.
159 kronor kostar det i alla fall. Och det är Savino, heter de.
Ja.
Eller hur? Mm.
Precis.
Från Verdun. Ja. Också en oerhört traditionell etikett med slott och sköldar och guldpengar och lite allt möjligt. 14,5% på den här. Jag besökte... Brulotta faktiskt tidigare i år. Det var väl i januari, februari där någonstans. Väldigt kul.
Mm.
Det är så småskaligt. Det är fantastiskt. Mm. Det är så litet och härligt.
Precis.
Jag tycker de gör väldigt grymma grejer. Har du någon mer info om det här?
Ja, men precis. Den är delvis lagras både på stora, liksom, de här klassiska botti på slavonska ekfat, men också lite på ståltank för att behålla liksom, för kör. Och, så jag tror de blandar så lite ståltank, lite stora botti och sen även några lite mindre ekfat. Så att de är väl lite innovativa med det. Lite innovativa med lite modern tänk.
Just det. Och Verduno som sådant, eller som by, är också känt för väldigt elegant, lätt stil av vin, oavsett om det gäller
när var du där? Eller,
jag var där i i vintras, i februari tror jag det var.
Men det var kallt och jävligt.
Ja, men det var mysigt. Det var ändå så här, det är ju så härligt i Italien. Det var ju ändå typ så här 10 grader varmt liksom, eller någonting, och lite blåsigt, lite ruggigt bara, men väldigt väldigt trevligt. Den här näsan alltså, den här är ju stor och rejäl.
Precis, den är ju lite mer i Giacosa-stil, tror jag.
Den är lite mer uppumpad, trots att det är, jag sa ju att Verduno känns för sina lite lätta.
Den känns lite mer sötfrukt också.
Ja, det gör den ju.
Lite mer lush. Kanske lite mer flirty. Och jag känner lite mer, kanske lite värmande alkohol också.
Mm. Den är 14,5% den här, så att det känns verkligen...
Lite i finishen. Så man gillar lite mer, lite kralligare viner. Alltså om man ska så generalisera, om man vill ha den lättare barberan, så är det absolut Braidan. Lite mer juicy, lätt stil. Vill man ha lite mer kropp och kraft, så känns ju Brulotton som en mer...
För mig är det här lite för mycket. För mig är det jag pratade om inledningsvis. För mig är det här blir liksom lite för, lite too much. Just när man vill ha barberare, så vill jag ha den här lite fräschare. Ja. Det är inget fel på vinet sådant. Det är bara att det, om jag får välja så går jag hellre på... Även Giacosan eller Braidan, skulle jag säga. Så för. Men
det jag gillar med denna är att denna känns som denna kommer orka lite mer. Alltså matmässigt. Så här.
Absolut. Här kan
man typ grillat kött, liksom, medan att Braidan känns ju mer som att där vill man ha
det lite skärkostallrik,
lite mer easy going. Denna Brulotton känns som den här vi häller upp på karaff, den här måste få lite luft. Och sen att man liksom
bra pizzavin, som lite så starka korvar och grejer på pizzan, som den typen av
precis, men mer ett matvin än sitta och liksom dricka en flaska utan, som kanske Braidan kändes mer liksom den här easy going style.
Ändå fascinerande, så kul att se.
Det är mycket roligare eller att så här, och djupdyka i typ antingen en liksom region, men just det här en druvsort från ungefär typ pyttelite liksom frimärke i världen.
Ja.
Man lär sig så himla mycket.
Och fantastiskt vad man får i pengar. Nu sa vi dessutom, det sa jag inte precis, den här kostar 129 spänn. Vi sa ju fel, vi vände ju på vinen här alldeles nyss. Den här kostar 129 kronor.
Jag tror det är precis, så ex-moms.
Ja, så exakt. Också Savino. Och vad fan, det är ju inga pengar alls.
Nej. Och det känns också som att det har lite potential att ligga ett tag. Detta är 2015. Så de här har ju precis kommit till Sverige också, så det är kanske därför den känns lite extra vild. Lite
så kan det vara, visst, lite luft och lite, några
15
år.
15 är ju
så.
super ungt, det är den yngsta här. Okej, sen har vi en
avslutare
som också en barberare, Dusty då, från producenten Odero. Och en superiore.
Precis, 2013.
Så att lite, den här måste lagas lite längre än en vanlig barberad Dusty.
Exakt.
Och måste ha minimum, vad är det, 13,5 alkohol?
Ja, det är det. Är det den här har 13,5.
Ja. Men det låter ju fint med superiore.
Ja, verkligen superiore.
Vuxet fin.
Vuxet fin.
Känns det också väldigt modern etikett.
Ja, det måste jag säga. Den här är lite någon sorts tecknad sol.
Fin.
Ja, jättefin.
Och lite, det ser ut som små droppar eller...
Ja, eller löv eller vad det är för någonting. Jag gillar den här producenten. Ja, det gör vi.
Instagram.
Jag har inte druckit just den här, men jag har druckit en del
Barolo.
Deras Barolo som jag tycker är jävligt bra.
Barolorna har ju varit jättefina. Så det är kul, jag har inte provat Barberan heller.
Nej. Och den här då, Odro Barbera Dazio Superiore 2013, den kostar 159 kronor, privatimport.
Och den här känns också lite ljus. Nu har vi gått tillbaka lite i årgång också. Men den här är ju betydligt ljusare. Den här känns lite mer Nebbiolo.
Ja.
Akt lite mer mot det brunröda brick.
Ja. Och liksom lite ljusare. Mer transparent.
Precis, och det är också en väldigt...
Också mer den här volatila... näsan.
Så detta är då från kommunen La Mora.
Lite jordgubbar, lite mogna jordgubbar.
Den här gillar jag.
Jag gillar jättemycket.
Den här känns lite mer, om man liksom älskar Barolo Barbaresco, så känns detta mer i det campet. Mm. Väldigt intensiv i smak. Om man ska jämföra liksom näsa och smak, så känns den ju väldigt liksom rik, lång eftersmak, väldigt lenas. Den här har lite tanniner. Som lägger sig längst fram på tungan.
Men väldigt silkiga och mjuka och fina. Bara bidrar med lite struktur och lite.
Men smakmässigt, man känner att den här har legat lite längre på ek.
Ja, det måste den ha gjort.
För den har en liten annan struktur. Och syran känns lite mer avrundad än den förra då, speciellt då Barbera.
Det här blir väldigt gott.
Det är också så här ekologiskt, väldigt liksom småskaligt, hantverksmässigt gjort liksom.
Vet du var ligger själva
vinet? I La Mora.
La Mora. Oj, vad gott. Det här var ju också superbra tycker jag. Det här är ju som en ryggrad. Det här är som en bra botten, fast det blir ju inte, det är inte upppumpat på något sätt. Det är bara.
Det är så här att den kommer från lite äldre stockar. Så detta är en liten vingård som ligger på en hektar. I Nizza då, som är en subregion till i Asti.
Yes.
Så med tanke på att rankorna är äldre, så blir det också här. Man känner ju verkligen det på finishen.
Ja.
Att den har liksom mycket bättre längd.
Verkligen, bra koncentration.
Desto äldre liksom stockar, desto bättre längd brukar det generellt vara. Så det är ju väldigt roligt. Så detta lagas både på stora ekfat och på barriker. Så det känner man ju lite. För du har ju också lite den där, inte vanilj, men du får lite den där söta torsan.
Ja, verkligen.
Samma som man kände lite på Braidan, tvåan. Lite samma, att man fick den där lite söta röda frukten.
Ja, även spinettan hade ju lite av det också. Den här lite sötma, också lite vaniljiga.
Ja, men verkligen roligt att prova. Så det är väldigt olika stilar på alla viner.
Ja.
Här, får man ändå säga. Även om de tre sista kändes mer traditionella smakmässigt. Men verkligen intressant.
Vad stor spread,
man lär sig väldigt mycket av att prova.
Vad hade du för favoriter då?
Ja, jag skulle nog säga den sista. Så Odero och Giacosan.
Ja.
Faktiskt.
Jag skulle säga samma med Moniello på någon slags, ja, inte långt därefter.
Det jag tyckte var lite synd, för jag tyckte spinettan bjöd väldigt mycket på näsan. Den lovade mer än vad den liksom levererade. Och sen om man jämför dem med Oderon, som kanske inte lovade så jättemycket på näsan, så hade den väldigt mycket liksom smakintensitet på paletten. Så de var liksom lite varandras motsatser. Medan Giacosan var väldigt liksom expressiv både på näsa och palett. Och
kändes väldigt helgjuten.
Ja, men så här, väldigt balanserad och så här, mycket harmoni.
Lustigt nog så är det ju den dyraste också.
Ja, men lustigt. Och sen Burlotton kändes mer som att den behöver lite tid. Ja. Jag hade gärna hällt upp den på karaff. Och sen alltså, haft
men någon den typ, var så här, lite kött.
Jag ville ha typ så här bräserad oxkind eller liksom någonting.
Det är definitivt. Verkligen,
någonting med mycket smak.
Ja, något fet
risotto. Något långkok liksom, eller någonting ganska murrigt. Något med mycket svamp.
Ja.
Medan
svamp och fett.
Medan Moniello vill jag bara dricka svalt utomhus i lite charkbricka. Jag ser chark till allt så himla långt. Det är det enda jag äter.
Ja, men det behöver man inte ha någonting till. Det är bara att dricka
som mer liksom.
Men hur ofta dricker du Barbera egentligen?
Alltså, det jag tycker är lite tråkigt är att den har ju inte så bra rykte.
Nej. På grund av
metanol. Precis, på grund av metanol. Nej, men,
nej, inte alls.
Men det jag uppskattar är
att många levt i, liksom. Den är ju någon sorts. Den lever ju i skuggan av Nebbiolo. Det kan kommer ju alltid.
Eller, det är ju en tråkigare druvsort om man ska vara krass. Den är inte lika liksom
explosiv. Och det har gjorts tråkigare viner på den rent historiskt.
Men det jag tycker är roligt, i alla fall i Stockholm. Nu vet jag inte hur det ser ut i resten av liksom Sverige, men att i Stockholm att många bra restauranger har ofta en Barbera på glas. Ett, för att det är ofta ganska billigt. Du får ganska mycket vin för pengarna, och du får ju ändå vin från Piemonte som passar ganska många smaker, för att den har inte så mycket, den passar bra till ganska många olika maträtter eller liksom svenskt,
ja, ja, svenskt visst, mat visst.
Och sen har den inte så mycket strävhet och många är ju känsliga för det.
Ja.
Så det tycker jag är väldigt
det
är kul, och när de finns på vinlis så brukar jag ofta ta Barbera för att det är roligt att prova.
Ja.
Och gott att dricka, det är ofta lättdruckna viner. Det är viner som bara man häller upp och så försvinner
liksom. Det är en crowd pleaser.
Exakt.
Men jag tycker ju också att det måste ju serveras svalt.
Mm.
Det är inte så kul tycker jag med Barbera när de serveras så här, i rumssekret. För att man vill ju verkligen åt den här fräschören och liksom den, ja, det får inte bli,
det får inte bli liksom, ja, men de flesta viner från Piemonte ligger ju ofta kanske runt 13% alkohol och uppåt.
Mm.
Så desto svalare man serverar dem, desto mindre känner man ju av alkoholen. Man gillar ju inte, speciellt viner som är lite volatila, det här liksom klistriga med temperatur, så kommer ju de då blir det ju ännu mer av det.
Ja, exakt.
Och man
exakt.
Kanske vill få fram frukten, dra ner lite på alkoholen.
Mm.
Så med fördel liksom runt 16 grader så är man ju hemma.
Mm.
Sen är det ju bara vi som dricker av iskalla. Ja, ja. Men och man tänker glas också, där det är också lite olika. Vissa gillar att dricka dem i Pinot-kyper, vissa gillar att dricka i Bordeaux-kyper.
Men det kanske också lite beroende på vad det är för stil, kan jag tycka.
Hur mycket luft man behöver. Ja. Men nu dricker vi dem i Sangiovese-kyper. Jag tycker det funkar ganska bra.
Det tycker jag också. Ja.
Men kanske...
Ja, jag dricker ju nästan allt, höll på sig, i Bourgogne-kyper.
Jag också. Ja. Man gillar att dricka på dem.
Och jag tror att alla de här vinerna skulle funka, eller Barberan skulle funka utmärkt i det också.
Jag håller med.
Men du, ja, det här var jätteroligt. Spännande, mer barberat folk tycker jag. Det här måste ju alla kolla in. Så här, väldigt prisvärda viner, väldigt mycket vin för pengen. Och
man kan ju verkligen så här, om man vill jämföra, de ligger runt mellan 100 och 200 spänn.
Ja.
Man kan ju köpa liksom två olika och jämföra.
Ja.
Köp gärna då från en typ modern och en traditionell och se lite vad man själv liksom uppskattar.
Visst, och det finns ju ännu billigare också, men det känns som att, som bara vi gjorde nu, om man kliver upp till 129 spänn där någonstans, så händer det ju, man får ju väldigt mycket pengar.
Ja, för man vet ju också göra en väldigt bra Barbera också, lite mer den här moderna stilen som också är superfin.
Livio Pavese gör ju en ganska billig, 109 kronor från Monferrato, som är också helt okej. Okay. Som liksom, är verkligen middle of the road Barbera som gör allt man vill ha. Du, tack för idag. Det här var roligt. Du, får jag fråga vad, bara hur går det med vinbaren?
Nu har vi ett namn i alla fall.
Det har det.
Ja, och det kommer heta Foli.
Foli.
Foli. Så nu får man göra lite reklam. Man måste ju följa oss på Instagram då.
Ja. Och Foli stavar ni då?
Foli, F-O-L och dubbel I.
Dubbel I, Foli.
Och sen understreck Stockholm, S-T-H-L-M.
Okej. Okay. Där, finns det någon hemsida eller någon Facebook
där som man ska gå och kolla? Det är på gång. Vi börjar med Instagram.
Men hur ser det ut med öppning och sådär? Det vet ni inte.
Så vi väntar på tillstånd.
Ja, det är det ändå.
I myndigheternas händer. Om någon på myndigheten hör det, skynda på, snälla. På. Ja. Skynda.
Så att det blir premiärfest snart.
Ja, men vi hoppas på december. Ja. Men jag tänker att alla lyssnare kommer få reda på det här i tid.
Ja.
Så man kan komma och prova massa Barbera och massa annat gott.
Spännande.
Mm. Det är väldigt spännande.
Mm. Det ser vi fram emot. Då tackar vi för idag. Och sen,
tack så
jättemycket. Nästa gång vi hörs får vi se vad det blir. Nästa avsnitt kommer att bli liksom. ett intervjuavsnitt helt enkelt.
Mm.
Det,
säg inte mer om det nu. Nej, det är en liten cliffhanger.
Ja, exakt. Det återkommer vi till inom kort.
Inom väldigt kort.
Ja, det gör vi. Ja, tack så mycket för idag.
Tack. Skål.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.